P1, Sveriges Radio.
I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 157. 156. Det är onsdag den 17 oktober och klockan är 14.09. Hej Gina Lindberg.
Hej Sara Stenholm.
Har du koll i huvudet på vilket avsnitt vi är på?
Jag blev lite nervös när du tittade frågande på mig som om jag visste.
Och du svarade ju inte heller.
Nej.
Så fick jag chansa och så blev det fel. Mm. Fernando Arias är med, New York-korrespondent.
Hallå, god morgon, god morgon.
Hej. Ivar Ekman, konfliktsprogramledare.
Jag är här.
Hej. Och Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Hej.
Hej.
Du Gina, bara först en liten grej kort här. CNN rankar ju nu varje månad, och herregud, det är så lång tid. Varje månad fram till nomineringarna är klara av presidentkandidaterna till 2020 års presidentval, så rankar CNN i ordning de som bolaget anser troligast som kandidater. Och nu i oktober så toppas demokraternas lista av två kvinnor. Kan du gissa vilka?
Kamala Harris?
Ja.
Och Elizabeth Warren kanske?
Ja, det var två av två. Men förra månaden, då toppades listan av Joe Biden och Bernie Sanders. Och visst, det är två män som har bytts mot två kvinnor nu. Men det som jag tycker är mest anmärkningsvärt, det är att den här topp två-listan den här månaden alltså har föryngrats med hela 30 år.
Mm.
Det är värt att betänka.
Det är mycket som har hänt.
Det är mycket som har hänt, ja. Då så... Cecilia Udén, du är Mellanöstern-korrespondent, och jag tänker att du är med för att du ska få sprida upplysningens ljus över denna förfärliga historia med den saudiska journalisten Jamal Khashoggi. De flesta kan nog grunderna i denna nyhet nu, men kan du ändå dra bakgrunden på sisådär 30 sekunder så att vi inkluderar alla lyssnare?
Ja, det mesta tyder på att Jamal Khashoggi, som försvann för mer än två veckor sedan, dödades och styckades på det saudiska konsulatet i Istanbul. Men många av de här detaljerna kommer från anonyma turkiska källor, och Donald Trump är upprörd över att kronprins Mohammed bin Salman har dömts av media utan bevis på förhand. Men enligt amerikanska medier så skulle Saudiarabien nu vara på väg att medge att Khashoggi har dödats av misstag, och att kronprinsen inte hade kännedom om fallen, utan att det var en underrättelsechef som agerade på egen hand.
Alltså Turkiet kom ju väldigt snabbt med uppgifter om att journalisten ska ha styckats. Och sen förekom det också uppgifter om att kroppen skulle ha lösts upp i syra. Vad vet man om det där?
Ja, allting kommer från anonyma turkiska källor, men enligt uppgift så ska en av de saudiska tjänstemän, de var 15 stycken som kom till Istanbul samma morgon som Khashoggi försvann, han ska ha varit Saudiarabiens obduktionsexpert och kriminaltekniska chef, och han hade med sig enligt uppgift en kirurgisk bensåg. Sen vet vi inte hur turkarna, turkisk polis, känner till allt detta. De säger sig ha en inspelning, en bandupptagning, och det har varit olika turer kring hur man har fått tag på denna. Först sa man att det kunde ha varit så att Khashoggi spelade in sin egen avrättning så att säga med sin Apple Watch, men det verkar bara ha varit en sorts cover-up för att turkarna inte ska behöva medge att de avlyssnar konsulatet, det saudiska konsulatet i Istanbul.
Så egentligen vet man ju inte så mycket i det här läget, men det vi vet är ju att Saudiarabien är en av USAs närmaste allierade, och kronprinsen är det slags ledare som man väl får säga att Trump gillar. Han är auktoritär och har kontroll över sitt land, men en stat som mördar en journalist hamnar ju obenhörligen i fokus, och Trump har ju tvingats uttala sig, och efter en lite hårdare ton i helgen så har han nu, som Cecilia Udén var inne på, inte kanske gått till försvar för kronprinsen, men väl sagt att ingen ska dömas ohörd, och understrukit att kronprinsen förnekar allt.
We are
going to leave nothing uncovered. With that being said, the king firmly denied any knowledge of it. He didn't really know. Maybe, I don't want to get into his mind, but it sounded to me like maybe these could have been rogue killers. Who knows? We're going to try getting to the bottom of it very soon. But his was a flat denial.
Trump i det karaktäristiska helikopterljudet. Och det här är som sagt inte vilket misstänkt mord som helst. Så till och med senatorer som den numera annars väldigt Trump-lojala Lindsey Graham har höjt sina röster.
I know what I'm going to do. We're going to sanction the hell out of Saudi Arabia. You know, we deal with bad people all the time, but this is in our face. I feel personally offended.
If this has happened, there will be severe repercussions in the relationship. Relations with them have been going really downhill ever since because of the Yemen issue.
I don't care how much money it is. There isn't enough money in the world to purchase back our credibility on human rights and the way nations should conduct themselves.
Lindsey Graham, Bob Corker och Marco Rubio, och de är ju alltså från presidentens parti, och en demokrat som har reagerat starkt som vanligt är Bernie Sanders.
Look, what you got right now is a president who is frankly and sadly very very serious, very significantly sympathetic to authoritarian type people like bin Salman in Saudi Arabia or Putin in Russia. Or Xi in China. He likes authoritarians.
Ja, så där har det låtit, och det kommer väl fortsätta låta så där. Men Fernando Arias i USA, vi hörde ju de här tre republikanska senatorerna. Betyder det här att det här kan bli den där frågan när president Trump slutligen ska åka på rejält med kritik från sitt eget parti?
Ja, det kanske det gör. Vi får se. Jag tänker flera saker om det här. Det första är att det har redan startat en process i kongressen mot Saudiarabien där man mer eller mindre tvingar Vita huset att starta en utredning för att se vad som har hänt i det här fallet. Och om man kommer fram till att Saudiarabien skulle vara skyldig till Khashoggis försvinnande, så kommer man att tvingas att införa sanktioner mot Saudiarabien. Så på ett sätt har den processen redan startat. Men jag tycker också att det är intressant att, precis som vi varit inne på, att Trumps försvar för Saudiarabien är väldigt ärligt från en världsledare från ett vapenexporterande land. Han säger det få andra ledare från sådana länder vågar säga. Han sa vid flera tillfällen har han sagt att det kostar för mycket att dra in vapenförsäljningen, som flera senatorer har påpekat att man bör göra. Och vad jag tycker att det tyder på är att han har lyckats med att flytta på gränserna för vad som är möjligt under Trumps America First-doktrin. Vi kan tillåta det här. Vi kan tillåta att man gör på det här sättet om det är tillräckligt mycket pengar inblandade, om tillräckligt många amerikanska jobb står på spel. Och det tycker jag är intressant.
Mm. Gina, du sa när vi gick in i studion att då frågade du lite oroligt. Det är väl inte bara Cecilia som ska få prata om den saudiska journalisten?
Jag tänkte att vi alla nog har vinklar på det här.
Ja, så du får, öppen mikrofon nu.
Den amerikanska
debatten. Säg vad som
debatten.
Finns i ditt hjärta.
Jag tänker att det som är intressant också att konstatera är att det här var det första landet som Trump besökte när han blev president. Det brukar vara Kanada. När en amerikansk president tillträder så brukar det vara en av de allierade och en av grannländerna, möjligen Mexiko, som han besöker först. Och Trump valde att besöka Saudiarabien och åkte till Riyadh. Och det var traditionell svärdans och det var militärparader och uppvisningar och sådär. Och det visar hur stor vikt han lägger vid den här relationen. Och det här är också något som Trump väldigt tydligt har lagt om i utrikespolitiken. Att Obama fjärmade sig lite från Saudiarabien och öppnade ju istället dörren något för Iran med Iranavtalet och sådär. Medan Trump har vridit tillbaka det väldigt tydligt och knyter väldigt, väldigt tajta band till Riyadh och till Saudiarabien och är istället oerhört kritisk mot Iran.
Ja, precis det Gina pratar om är värt att tänka på att alla presidenter som kommer in, i varje fall de senaste 3-4 stycken, kommer in med någon slags idé om att man en gång för alla ska lösa Mellanöstern, som ju liksom är ett ställe, en del av världen som USA ständigt finner sig dragen tillbaka till på något sätt, och man vill slippa. Det har ju funnits, Bush hade den här idén om att man skulle invadera Irak så skulle det lösa alla problem. Det funkade ju inte. Obama var att liksom balansera om Mellanöstern genom att ha en balans mellan de två stora makterna, Iran och Saudiarabien. Trump och Jared Kushner som frontmannen har ju liksom lagt alla sina ägg i Mohammed bin Salmans korg. Och man kan ju nästan se det som att man har låtit honom göra saker som man inte skulle låta andra ledare i den här delen av världen göra innan det här hände. Och nu sitter man där med den här investeringen i inte bara ett långt alliansförhållande utan i en liksom omfamning som är starkare än vad den nästan någonsin har varit. Och det där är ett problem för administrationen nu.
Cecilia, alltså Saudiarabien är ju en diktatur. Det är väl sånt här som händer i diktaturer. Varför har det här blivit en sån stor nyhet i världen?
Ja, det har ju inte hänt på det här sättet före Mohammed bin Salman, som är en ny typ av saudisk ledare som har lagt under sig i stort sett hela makten, alla säkerhetstjänster, ekonomin och all media i Saudiarabien. Tidigare har det här varit uppdelat mellan de olika grenarna av kungafamiljen, men sen är det naturligtvis också att Khashoggi inte vilken journalist som helst utan oerhört känd. Han har varit chefredaktör, startat tv-kanaler och kommer från en mycket mäktig familj där hans farbror var en framstående vapenexportör som faktiskt bodde här i Kairo rakt över gatan från där jag befinner mig nu. Och att det skedde utomlands på ett konsulat i ett annat land.
Mm. Fernando, Trump skickade ju iväg utrikesminister Pompeo. Igår var han i Saudiarabien. Idag ska han väl vara i Turkiet. Vad kommer hända där?
Ja, Pompeo åkte dit och precis som Trump så har Pompeo också så att säga haft kommentarer som mer eller mindre försvarar saudierna. Och som du var inne på tidigare också så har ju Trump sagt att man måste ge saudierna the benefit of the doubt, och han tog till och med in Kavanaugh, den domare i högsta domstolen, den nya domaren i högsta domstolen, och sa att ingen är dömd förrän alla bevisen finns där. Och sa att samma sak hände med Saudiarabien just nu, och vi ser samma tongångar från Mike Pompeo nu när han gör sin resa till Saudiarabien och Turkiet. Mm.
Det är värt att tänka på också att det här för USA är nästan komiskt dålig timing, för att man är precis i en process där man håller på att rulla ut en enormt hård sanktionsregim mot Iran. Ett land som man anklagar för att bete sig på det sättet som Saudiarabien nu beter sig. Och inte nog med att Saudiarabien då gör det här som är nära allierad, utan den här planen att rikta de här sanktionerna mot Iran bygger på ett väldigt nära samarbete med saudierna när det gäller att stabilisera oljepriser och sådär. Så att man är just nu ännu mer beroende av Saudiarabien än vad man brukar vara till och med. Mm.
Cecilia Udén i Kairo, du får slutordet här. Jag undrar, CNN rapporterade ju redan i måndags att Saudiarabien på något sätt skulle vara på väg att erkänna sin skuld i det här. Men ingenting har väl hänt?
Nej, ingenting har hänt, och i saudiska medier efter att Pompeo hade besökt Riyadh igår så nämnde man överhuvudtaget inte Khashoggi. Men det är väl ändå troligt att man till slut kommer att tvingas till någon form av förklaring, och den kommer sannolikt att gå ut på att Mohammed bin Salman hade givit sitt godkännande till ett förhör och möjligen en kidnappning av Khashoggi, föra tillbaka honom till Saudiarabien och kanske övertala honom att bli rådgivare åt kronprinsen, men att förhöret gick snett och att man då lägger skulden på någon annan. Rogue killers, sa Donald Trump. Det här har New York Times granskat noga för att se vilka de här 15 personerna som anlände var. Och där har man kunnat konstatera att flera av dem står kronprinsen mycket nära. En av dem har rest tillsammans med kronprinsen till Madrid och London och New York. Så att det är svårt att kalla dem för rogue killers.
Mm. Tack ska du ha, Cecilia, och alla som är intresserade av utvecklingen i den här nyheten kan väl fortsätta att lyssna på Sveriges Radio kanske, så kommer Cecilia Udén att berätta mer om det vad det lider. Tack för att du var med. Den senaste veckan har vi ju, Gina, skulle jag säga, liksom sett ett litet skifte i Trumps interaktion med medier.
Du menar att det har varit ovanligt många intervjuer?
Ja, precis.
Och första gången som han ställde upp, sen han blev president, som han ställde upp för 60 Minutes, som är ett sånt här riktigt prestige-intervjuprogram.
Precis, det är en riktig långkörare. Vad ska man likna det vid? Det är ju inte riktigt Uppdrag granskning.
Lördagsintervjun?
Ja, förstås. Det är ju Ekots lördagsintervju.
Även om den har hållit oss rakt av.
Ja, den har hållit på längre.
Okay,
ja, men vi har inte kopierat dem för det. För att vi är radio och dem i tv. Ja, hur som helst så satt ju Trump ner där för en intervju som sändes i söndags. Och jag tänkte vi skulle lyssna på ett avsnitt när han får frågor om varför han gjorde narr av Dr. Ford, alltså kvinnan som anklagade Kavanaugh för sexuella trakasserier. Varför han härmade henne på ett av sina stormöten.
Why did you have to make fun of her?
I didn't really make fun.
Well, they were laughing.
What I said is the person that we're talking about didn't know the year, the time, the place.
Professor Blasey Ford got before the Senate and was asked, what's the worst moment? And she said, when the two boys laughed at me, at my expense. Okay. And then I watched you mimic her, and thousands of people were laughing at her.
They can do what they... I will tell you this. The way now Justice Kavanaugh was treated has become a big factor in the midterms. Have you seen what's gone on with the polls?
But you seem to be saying that she lied.
Well, you know what? I'm not going to get into it because we won. It doesn't matter.
Well,
we won.
Ja, Fernando Arias, vi vann, så det spelar ingen roll vad som hände och hur jag betedde mig. Är det här ytterligare ett exempel på det där du var inne på den här liksom uppenbara pragmatismen i Trumps politik?
Ja, och det är väl ett exempel på hur han brukar svara på sådana här frågor. Att det spelar inte längre någon roll, har jag ofta hört honom säga. I den här intervjun så var det ju flera saker som var väldigt intressanta. Och en sak som jag fastnade på också var när han fick frågor om olika ministrar. Dels så fick han frågor om Jeff Sessions, justitieministern. Som jag tror efter kongressvalet den 6 november kommer ryka. Det vore snarare en nyhet om Jeff Sessions sitter kvar efter så mycket kritik som han har fått av Donald Trump.
Vad sa Trump då i intervjun?
We'll see what happens, sa han om Jeff Sessions, om jag kommer ihåg det rätt. We'll see what happens after the midterms. Mm. Så det brukar ju vara ett sånt tecken. Men också en annan minister uttalade sig Trump om i intervjun, och det var försvarsministern James Mattis.
Just
som
det.
Han sa förmodligen är en demokrat. He's probably a Democrat, sa han. Och med det har många tolkat att han öppnade för att Mattis tid som försvarsminister kanske också snart är över.
Mm, och han var ju också väldigt tydlig just vad det gäller Mattis med att han kan Mattis frågor mycket bättre än vad Mattis själv kan dem.
Exakt. Det var Trumps svar på varför Mattis kanske hängde löst. Och Mattis har ju i varje fall i olika medierapporter gått emot Trumps politik flera gånger. Bland annat när det gäller till exempel det som Iva pratade om tidigare, Iranpolitiken.
Mm. Det var också intressant att höra och se hur Trumps ord föll när det gäller Nordkorea och när det kommer till Europa.
I get along with him, okay?
But you said you love him.
Okay, that's just like a figure of speech.
No, it's like an embrace.
Well, let it be an embrace. Let it be whatever it is to get the job done.
He's a bad guy.
Look, let it be whatever it is. I get along with him really well. I have a good energy with him. I have a good chemistry with him.
you have also slapped some tariffs on our allies.
Well, I mean, what's an ally? We have wonderful relationships with a lot of people, but nobody treats us much worse than the European Union. The European Union was formed in order to take advantage of us on trade, and that's what they've done.
Ja, Ivar Ekman. Han älskar och beundrar Kim Jong-un och ställer sig frågan, vad är en allierad när det kommer till Europa?
Ja, alltså jag tycker i och för sig det går ju att förstå det här sättet att handskas med det, om man inte bara ser det helt rakt med och ställer Europa bredvid Nordkorea, utan att det finns en metod. Det var intressant, för Mike Pompeo har precis skrivit en lång artikel i Foreign Affairs som handlar om, som kom ut precis innan det här hände med Khashoggi i Turkiet, och som handlar om just politiken gentemot Nordkorea och Iran. Och man anar liksom att de vill att det ska finnas en tanke bakom att den här omfamnandet av dem som man vill omvända och hårdheten mot dem som man inte tycker spelar med. Och sen så de allierade, de är ju ändå på vår sida, så de kan vi prata frankt med. Så att det är ett sätt att, det finns ett sätt att begripa det här, även om Trump har sitt väldigt speciella sätt att uttrycka sig.
Och sen är det lite återigen det som Fernando har varit inne på flera gånger, att ändamålet helgar medlen. Att okej, det kanske är ett omfamnande av en diktator i Nordkorea, men vadå, det funkar. Det leder fram till resultat. Och då spelar det inte så stor roll, på samma sätt som att håna Christine Blasey Ford som säger att hon har varit utsatt för sexuella övergrepp. Att det får man ta, därför att det leder till att Brett Kavanaugh blir domare och att opinionen ser bra ut och sådär. Och det lyser igenom på flera ställen i den här intervjun hur han tänker. På det sättet är det en oerhört intressant intervju. Som ju är inne på en mängd olika ämnen. Det handlar om klimatförnekelse, klimatpolitik, det handlar om Kina, Ryssland, EU, NATO.
Mm. Och på det sättet så är det det som Fernando sa här tidigare, att det finns en ärlighet. Och man ser ju nu en Trump som på vissa sätt är bekvämare som president än vad han varit på nästan sen början av presidentskapet, där han talar väldigt fritt och där det finns ju liksom såna här bilder som egentligen varje president brottas med olika problem, men där man kan verkligen se igenom hur resonemanget ser ut på den här nivån, och det är ju ganska brutalt men väldigt talande.
Ja, Fernando, det jag hörde när de satt och liksom detaljanalyserade den här intervjun såklart överallt i amerikanska kanaler efteråt, så var det flera som sa att nej, men det här är ju, precis som Ivar säger, det här är en president som älskar att vara president. Och så lät det ju inte precis för ett år sedan.
Nej, och vi har sett en förändring skulle jag vilja säga de senaste månaderna, där Trump är sin egen talesperson i mycket större utsträckning, och det handlar inte bara om alla de här kampanjmötena som man håller i mycket större frekvens än tidigare nu eftersom vi kommer närmare mot mellanårsvalet, utan han gör flera presskonferenser, han stannar till innan han ska gå på helikoptrar och flygplan till olika ställen framför media och svara på frågor. Samtidigt ser vi en annan process parallellt, nämligen att Vita husets presskonferenser med Sarah Huckabee Sanders, de är väldigt få. Jag tror att det var en förra veckan och ingen den här veckan, och det är det nya normala nu. Trump talar för sig själv, verkar det som.
Och en annan sak som är tydlig i den här intervjun är hur otroligt mycket vikt han lägger vid sin egen personliga relation till olika ledare. Och att det inte är politiken han driver som han talar om, utan det handlar om hans egen förmåga att knyta kontakter. Han säger gång på gång att jag har så bra personkemi med Kim Jong-un. Jag har så bra personkemi med Xi Jinping, och det är det som banar väg för att vi lyckas politiskt. Det verkar vara hans politiska analys just nu, att det hänger på honom som person. Och det hör vi också nu när han är ute och kampanjar inför mellanårsvalet. Ni röstar på mig. Det handlar om mig, inte det republikanska partiet.
Samtidigt så är det ju värt att komma ihåg det här som vi just pratat om i Saudiarabien, för det är ju ett väldigt stort prov av just den här sortens politik. Alltså där man har satsat så mycket på de här personliga relationerna till kungen och till kronprinsen Jared Kushner. Man har ingen ambassadör. Det är liksom, det ska bara skötas av den här presidenten och hans närmaste. Och sen så när de liksom hamnar i en sån här situation, så blir ju frågan, hur löser man det då? För det är inte så lätt.
Ja, ambassadör sa du. Fernando, vi ska få en ambassadör hit i Stockholm, har jag förstått.
Yes, Det ja. Är en ny ambassadör. Blev klart igår. Får jag bara säga en sak till om den här intervjun? Om det är okej, Sara. För vad heter det? Ginna var inne på det. Jag tyckte det var så intressant.
Du får säga det. Ja. En sak till.
Tack. Klimatförändringarna som Ginna nämnde lite snabbt där. Därför att där så... kommer Trump med en förklaring på hur han ser på klimatförändringen. Vi har hört det innan, men det var väldigt tydligt den här gången. Han anser att klimatförändringar existerar, ja, men det är inte säkert att människan ligger bakom det vi ser. Och det kan lika gärna vända. Det kan alltså bli kallare igen. Och det är ingenting som vi är säkra på, enligt Donald Trump.
Jag tror du skulle säga att det kan lika gärna vara en tjock kille i en källare på sin säng. Men det sa du inte.
Nej, okej. Inte den här gången.
Det har hänt
man
så mycket. Nej, man vet aldrig.
We'll
see. Ja, det har hänt så mycket, men jag måste ändå sticka emellan med Kanye Wests möte med Trump i ovala rummet i fredags. Jag satt och tittade på det där mötet i direktsändning och det fanns mycket att häpna över, om jag säger så. Alltså, Kanye höll ju ett spontant 10-minuters tal ifrån hjärtat inför Trump och pressen som var där. Och bland annat så berättade han ju om hur manlig de här Trump-kepsarna Make America Great Again får honom att känna sig.
You know, I love Hillary, I love everyone, right? But the campaign, I'm with her, just didn't make me feel as a guy that didn't get to see my dad all the time, like a guy that could play catch with his son. It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. You made a Superman, that's my favorite superhero.
Förlåt, det är faktiskt svårt att inte skratta.
Jag såg en kommentator som skrev att Kanye West lyckades out-Trump Trump.
Ja, det var en väldigt
Trump
bra sammanfattning.
Trump var mållös faktiskt. Han fick inte in...
Han var mållös och han såg nöjd ut. Men han såg också lite stel ut när Kanye ställde sig upp och sen gick fram och kramade om honom.
Ja, med sin keps.
Ja, med kepsen. Men Ivar...
Jag kanske ska testa. Jag har faktiskt inte testat.
Och liksom sätta på dig
i den journalistiska oberoendets namn så har jag aldrig satt på mig en sån.
Nej.
Men bara tänk om det händer något.
Ja.
Jag vet inte.
Fernando, var du hos dig, Pep?
Ja, det är hos mig. Jag vet inte vad det är för någonting.
Nej, det är den där gamla mikrovågsugnen.
Du, nej, men det måste vara det. Ja.
Fernando, hur togs det här emot? Det här mötet mellan de två? Varför träffades de överhuvudtaget?
Ja, Kanye hade blivit inbjuden till Vita huset för att prata om Chicago och kriminalpolitik i Chicago bland annat. Men det där, precis som du spelade upp, verkade ju handla om helt andra saker också. Men framförallt så tror jag att vad det handlar om för Donald Trump och för Vita huset är dels att han försöker använda Kanye West som ett bevis mot dem som anklagar Trump och Trumps politik för att vara rasist och rasistisk. Här bjuder han in en svart artist i Vita huset och därför så anser nog Trump att det blir svårare att anklaga honom för det. Samtidigt som vi har varit inne på tidigare i den här podden så vill ju republikanerna hitta en väg till att förändra röstningsbeteendet bland afroamerikaner. Ungefär 9 av 10 svarta röstar på demokraterna i USA. Och om det här skulle kunna vara en väg att ändra det beteendet så kommer man i varje fall försöka.
Mm. Men rubrikerna efteråt har ju inte handlat så mycket om just den vinkeln, även om det kanske var syftet med mötet, utan det har mer fokuserat på det här Superman och liksom testosteronstämningen i rummet, att det var någon sorts mansklubb som fann varandra där.
Mm. Det kan också vara bra. Hörrni, nu är det ju bara 3 veckor kvar till mellanårsvalen och podden började ju förra avsnittet att gå igenom några delstater som vi tycker att man kan hålla lite extra koll på om man verkligen är nördigt intresserad av amerikansk politik, som många av lyssnarna ju är. Och då hörde vi om North Dakota, Arizona, Nevada och Utah, som var en så tråkig delstat, sa du, Gina.
Ja. Fast intressant.
Ja, fast intressant. Mm. Så vad har du att komma med någon ny tråkig?
Ja, Indiana.
Indiana?
Ja. Kornboden, det är liksom ett jordbrukslandskap, ni vet, söder om The Great Lakes, nedanför Chicago, 6 miljoner invånare. motorsport, Crossroads of America kallas det ibland eftersom det ligger ganska mycket i mitten. Det är en mestadels konservativ delstat. Vicepresidenten Mike Pence kommer ju därifrån. Och de har en guvernör som är republikan, och i senaten har de en demokrat som heter Joe Donnelly, som har suttit den senaste mandatperioden och som nu är utmanad av en republikan som det verkar gå rätt bra för i opinionsmätningarna. Och jag tycker den delstaten är intressant för att den är tecken på något större. Att i Midwest, i den delen av USA, i det väldigt konservativa Midwest, så är det tufft för de här mittendemokraterna som tidigare har suttit hyfsat säkert. Vi har sett det i Missouri, vi har sett det i Indiana, och i North Dakota har vi ett liknande fall. Och där är det, medan republikanerna ser ut att förlora i representanthuset, så ser de faktiskt ut att kunna vinna en del platser i senaten. Så att inte
precis,
bara
att skillnaden behåller, skulle kunna bli ännu större.
Exakt. Inte bara att de behåller majoriteten i senaten, utan att de faktiskt kan vinna. Och det man ser Joe Donnelly, demokraten i Indiana, göra nu i debatten hemma i Indiana, det är att han angriper den republikanska kandidaten för att vara elitist. Så det är lite liksom ur Donald Trumps playbook. Det är den sortens argument han använder.
Mm.
Men han sitter löst.
Ja, Fernando, har du någon spännande delstat?
Ja, jag tror det i varje fall. Florida, tänkte jag.
Som ju alltid swing bra, state. Ja.
Ja, i swing state, som ju betyder att ibland röstar en majoritet för demokraterna och ibland för republikanerna. Det finns framförallt två stycken race att hålla ögonen på där. Dels så måste den demokratiska senaten Bill Nelson försvara sin plats. Och han utmanas av republikanen Rick Scott, som är nuvarande guvernör i Florida. Och Scott har därför under en längre tid nu anpassat sin politik som guvernör, och han har anpassat den på ett sätt för att vinna röster, speciellt från vänster. Bland annat så reste Rick Scott till Puerto Rico flera gånger efter orkanen Maria för ett år sedan. Det finns många puertoricaner i Florida. Och han har inte heller varit lika benägen under det senaste året att skapa nya vapenliberala lagar och så. Så det är ett race som man ska hålla ögonen på där. Men det andra racet, det handlar om kampen om Scotts plats som guvernörskapet.
Just det.
Här står det mellan Andrew Gillum, en vänsterdemokrat som ju överraskande vann primärvalet i Florida. Och han ställer upp mot republikanen Ron DeSantis. Vi brukar ju ibland säga att kongressvalet på många sätt är en temperaturmätare och ibland ett val om Donald Trump. Och i Florida så kanske det är mer så än på andra platser. För så här låter DeSantis TV-reklam.
Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
Build the wall.
He reads stories.
Then Mr. Trump said, "You're fired." I love that part.
He's teaching Madison to talk.
Make America great again.
People say Ron's all Trump, but he is so much more.
Big league.
Wow.
Exakt, wow. Där verkar ju, eller verkar, DeSantis har verkligen antagit sig som en Trump-kandidat på alla sätt. Men just nu så leder demokraten Andrew Gillum, och skulle han vinna så skulle han bli den första svarta guvernören i sydstaten Florida, och det skulle i så fall vara historiskt.
Mm. Spännande. Det var Indiana och Florida. Vad har du att bjuda på, Ivar?
Virginia.
Virginia. Mm. Spännande.
Ja.
Nära huvudstaden.
Precis. Det är en spännande delstat i sin egen rätt, eftersom det är en av de här delstaterna som har förändrats mycket. Klassisk sydstat, liksom huvudstaden i konfederationen, och väldigt hade slaveriling och sådär. Ja. Men som har förändrats mycket i och med att området kring Washington har vuxit, och att det har flyttat in en massa människor som inte är av gammal sydstatsbörd sådär. Och förändrat demografin så att den har blivit lila, som man säger. Stått och balanserat. Men de röstade ju för Clinton i valet. Men det som jag tycker är särskilt spännande där är en valkamp mellan i deras sjunde representanthusdistrikt som står mellan en man som heter Dave Bratt som är intressant i sin egen rätt, för att det var han som en gång för 4 år sedan besegrade Eric Cantor som då var majoritetsledare i representanthuset för republikanerna. Och Dave Bratt gjorde det som en representant för Tea Party-rörelsen, så att det här var liksom en av deras största, om inte den allra största framgången som de hade när Cantor åkte ut. Och nu utmanas han av en kvinna som heter Abigail Spanberger, som är spännande i sin egen rätt för att hon är CIA-analytiker i grunden, men är också så här, uppfyller mera klassiska kriterier som en duktig mamma och så där, som man ska vara om man en kvinna ska bli vald i USA. Men det här, den här kampen mellan de här två har kommit att representera ett sätt att mäta hur stark den rosa vågen, apropå Kanye West och den här kampen om högsta domstolen och sådär, grabbgängen. Den rosa vågen, alltså styrkan i kvinnorösten i det här valet, som det är många som förutspår kommer vara eller kan bli väldigt stor. Det är många som ställer upp. Sen får man se hur många det är som röstar baserat på det här också. Och det här är kanske det bästa måttet, just den här mellan Dave Bratt och Abigail Spanberger, hur starkt det här verkligen är. Och de är precis jämna i opinionen nu. Och det är dessutom ett distrikt som har varit starkt republikanskt, så det är ett av dem som flippar till demokraterna ifall Spanberger vinner.
Mm. Och det var alltså ett val som gäller till representanthuset, och mycket av det andra vi har pratat om gäller då senaten. Och vi fick en fråga på Instagram nämligen, vad kongressen egentligen är, men det är ju båda de här två husen.
Och bara för att förvirra det ännu mer, så att ibland i amerikansk politik när man säger kongressen så menar man faktiskt representanthuset.
Precis.
Totalt förvirrande.
Men
kongressen består egentligen av 2 kammare.
Och det är också värt att lägga till, eftersom de nu verkar gå åt 2 olika håll, att senaten är ju designad för att förstärka röster för de som bor i små delstater och på landet. Alltså de konservativa som har blivit väldigt Trump-trogna, medan representanthuset ska vara mer representativt. Mm. Och där är ju USA egentligen mer demokratiskt än republikanskt om man räknar alla röster. Mm. Clinton vann ju valet när man räknar röster bara.
Precis. Själv har jag fastnat för en delstat som var väldigt spännande, som nu inte är så himla spännande längre faktiskt. Men det är ändå en underbar delstat. Det är delstaten där George W. Bush har sin ranch, nämligen Texas.
Ja.
Stor, klassisk republikansk delstat. Och där såg det ju ut som det skulle bli ett superspännande race till senaten. De har ju 2 senatorer, precis som alla andra delstater. Men det är bara den ena som är upp till omval, och det är ju Ted Cruz, som vi ju känner från 2016 års presidentvalskampanj, där han ju försökte bli republikanernas kandidat. Ted Cruz är alltså uppe till omval, och han utmanas då av en demokrat som jag i detta nu helt tappade namnet på.
Beto
O'Rourke. Och det där såg ut som att det skulle bli, som jag sa, superspännande. Beto O'Rourke låg åtminstone helt jämnt med Ted Cruz för ett tag sedan. Men nu har Ted Cruz faktiskt ryckt ifrån rätt rejält i de flesta opinionsmätningar. Det ser inte alls ut att bli ett speciellt spännande race. Och Beto har ju då... Han har liksom kallats för Obamas efterträdare. Han är den som har kunnat entusiasmera på såna här stormöten nere i Texas. Och nu går det då inte så bra för honom längre. Så nu menar man att nu har han precis börjat liksom ta till Trumpska metoder för att entusiasmera sina väljare. Och så här lät det i gårdagskvällens debatt mellan Beto och Ted Cruz.
When you go fill up your car or truck, that would hurt the people of Texas. And let me point out, look, a robust energy sector is good for all of Texas. There are millions of jobs that depend on a robust oil and gas sector.
Senator Cruz is not going to be honest with you. He's going to make up positions and votes that I've never held or have ever taken. He's dishonest. It's why the president called him Lying Ted, and it's why the nickname stuck, because it's true.
Ja. Så där låter det, Gina.
Ljugande Ted.
Ljugande Ted. Men Beto O'Rourke verkar gå mot en förlust, och Ted Cruz verkar som han kommer behålla sin senatsplats. Men det där vet man ju aldrig.
Han har jättemycket pengar,
Beto O'Rourke. Kanske så mycket pengar att han kan använda dem till att kandidera någon annan gång. Vad
och
vet
båda
jag?
Båda två är ju värda att hålla ögonen på för framtiden, tänker jag.
Absolut.
Det är så karismatiska och starka politiker båda två.
Så är det. Nu vill Gina prata om det här.
How about Senator Feinstein? That's another beauty. That's a beauty. Did you leak the documents? What? No, I didn't. She goes, no. He just said, no, we didn't leak. And I think they're talking about Feinstein. Can you believe it?
Ja, det där var från ett av Trumps senaste kampanjmöten, eller vad man nu ska kalla de möten Trump håller, Gina.
Nu är de ju kampanjmöten igen, ja, nu kampanjar han väldigt tydligt inför mellanårsvalet om 3 veckor. Så nu tycker jag absolut man kan rubricera dem som det.
Och efter det är över så blir det ju kampanjmöten, för att då går vi ju in i 2020-valrörelsen.
Ja, då börjar presidentvalskampanjen. Ja.
Först bara, Fernando Arias. Här säger han Feinstein. Det är väl inte det korrekta uttalet? Hon heter väl ändå Feinstein? Och Weinstein.
Ja, just det. Hon heter Feinstein och han heter Weinstein.
Ja, yes. Precis. Jag ville bara korrigera presidenten där. Gina, varför håller han alla dessa möten?
Ja, men det här är lite speciellt. Här beter han sig återigen på ett sätt som tidigare presidenter inte har gjort. Han kunde liksom inte sluta kampanja när han blev president. Han gillar det här formatet. Han trivs på scenen. Han verkar behöva den här energin från supportrarna som verkligen uppstår. Vi har alla varit på de här mötena och de följer på något sätt samma regi varje gång, samma manus varje gång med lite olika variationer, men i stort sett. Och han går igång på de här mötena och det är alltid väldigt mycket entusiasm och mycket folk.
Och Fernando, de är ju fortsatt, som Gina inne på, de är fortsatt väldigt, väldigt populära de här mötena.
Ja, de är det. Och tydligen så är det så att mötena överbokas så att man alltid kan vara säker på att salen är helt full. Samtidigt som man också öppnar för att Trump, då, som han brukar göra, kan skryta om hur mycket folk som inte kommit in. Och det gör han nästan alltid på de här mötena.
Ja, men det är smart. Ja, Gina?
Och sen är det alltid vissa ingredienser som finns med. Och det är förstås de här attackerna på motståndarna. Det kan vara mot Elizabeth Warren eller det kan vara någon annan som får vara liksom the Democratic Pinata den veckan som man slår på. Och en annan ingrediens som alltid finns med är attacken på medierna. Vi har ju varit inne på det tidigare, att man står som journalist i en liten inhägnad. Och så kommer det någonstans, det brukar vara 10 minuter in ungefär, så kommer attacken mot medierna i allmänhet och gärna några journalister i synnerhet. CNN ligger ju alltid risigt till, NBC till exempel. Och så skriker publiken, CNN sucks eller något sånt. Och det är också en sån där återkommande sak som ger energi och som är populärt på mötena.
Mm. Är det reklamdags nu? För att på onsdag är det inte en vanlig podd, utan då är det scenshowspodd i Uppsala.
Mm.
Och Gina, det är ju på onsdag vi ska göra roliga. Då har vi ju dubbelshow ihop med det politiska spelet.
Ja.
Så då är det först en timme inrikespolitik och sen är det en timme amerikansk politik.
Och kanske kan vi knyta ihop lite.
Vi kommer kunna på något sätt göra en smooth övergång. Mm. Däremellan på något sätt som vi ska tänka ut. Det är i Uppsala på något som heter Ekonomikum och där i hörsal 4. Flott. Och det är klockan 17.30, men då är det det politiska spelet. Så det viktigaste är att komma till 18.30, för då är det USA-podden. Och allt det där finns information om på vår Instagram-sida också. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med dig, Ivar?
Okej, ja. Jag har inte kunnat släppa ett hotell i Riyadh som heter The Plaza Hotel. Flottaste hotellet kanske i Riyadh. Där det om 2 veckor är meningen att det ska hållas en stor investerarkonferens. Och det här är ett ställe där det för ett år sedan hölls en likadan sån konferens, men som bara en vecka efter den konferensen förvandlades till ett fängelse för en massa rika, mäktiga saudier av den här Mohammed bin Salman. Och som sen var ett fängelse. Jag ringde faktiskt dit när vi gjorde ett program om det här och försökte boka ett rum, men de sa att det var fullt.
Det kommer jag ihåg.
Jag frågade, är det fullt för evigt? Eller? För att de ville inte säga att jag ringde tillbaka. Så, ja. Men det gick inte. Men sen så återställdes det till ett flott hotell då, någon gång i början av det här året. Och nu så ska den här konferensen hållas där igen på samma ställe. Och då är ju det spännande ifall Steven Mnuchin ska dyka upp eller inte. Finansministern i USA som fortfarande finns med på deltagarlistan, men där han har sagt, eller Trump har sagt, att han ska bestämma sig till på fredag ifall han ska åka dit eller inte. Och det kommer vara ett mått på hur man handskas med det här. Om man kör på den här brutala metoden, de här är våra kompisar, de har massa pengar, de kan hjälpa oss med en massa saker, och då är det bara att spela med i deras olika obehagliga saker som de gör. Eller att man försöker dra sig ur lite grann. Det här kommer att vara ett bra mått på det.
Mm. Gina?
Jag är inne på samma linje. Jag kan inte släppa den här Jamal Khashoggi-historien och vad som har hänt honom, och både den personliga tragedin och liksom de här geopolitiska efterverkningarna. Och det jag speciellt just nu inte kan släppa är de här bilderna från igår när Mike Pompeo var i Riyadh. Och det var som ett helt vanligt fototillfälle när mäktiga makthavare träffas. Där utrikesministern sitter på en stol med en sån här mjuk blå kudde bakom ryggen bredvid kungen av Saudiarabien. Och på nästa bild sitter Mike Pompeo i en guldstol bredvid MBS, Mohammed bin Salman, kronprinsen. Med något stort blomsterarrangemang, och de ler mot kamerorna. Samtidigt som vi hör de här rapporterna, och som Cecilia Udén rapporterar om här i början av podden, med bizarra och fruktansvärda detaljer om kirurgiska sågar och försvinnanden. Det blir en väldigt skarp kontrast när man tittar på de där bilderna och samtidigt vet vad som kan ha hänt.
Mm. Fernando Arias?
Jag kan inte släppa att en domstolsprocess nu har startat mot Harvard-universitetet här i USA. Det gäller positiv särbehandling, alltså att saker som ras eller socioekonomisk ställning ska vara en del av antagningsprocessen. Och om Harvard fälls så kan det helt förändra möjligheterna för minoriteter som afroamerikaner eller latinamerikaner att tas in på universitet generellt i USA. Bakom den här stämningen mot Harvard så finns det en konservativ man som heter Ed Blum, som jag intervjuat och gjort reportage om, och som har gjort det till sin livsuppgift att försöka få bort lagar som skapats för att motverka rasism och diskriminering. Och han har lyckats flera gånger genom att konstruera fall som sen tas upp i högsta domstolen och där man slår ner lagar eller tar bort vissa delar av lagar. Och Ed Blum, han har försökt tidigare med just det här, med att ta bort positiv särbehandling från universitet. Och då hävdade han att en vit student i Texas särbehandlades negativt till förmån för minoriteter. Den gången så misslyckades det. Men den här gången så är det mer komplext, för här har Blum en annan taktik. Han hävdar att antagningsprocessen på Harvard missgynnar Asian Americans och att man därför bör ta bort eller förändra positiv särbehandling som man har på Harvard-universitetet. Och det här är den första instansen som det är i nu, och det kan gå ända upp till högsta domstolen, och det kommer ju dröja ett tag, men det är ett väldigt intressant fall som kommer att ha konsekvenser.
Mm. Själv var svårt att släppa det där ljudet i Fernandos lägenhet, att han kommer tillbaka i lägenheten och någonting bara piper som han inte vet vad det är. Det är lite som i min korrelägenhet i New York när jag var korre. Då satt det alltid på nätterna en vit liten mus på spisen. Jag visste inte var den kom ifrån heller. Men hur som helst.
En
levande vit liten mus satt där. När man gjorde inslag till Morgonekot eller var med i P1-morgon, var ju mitt i natten, så var det en trappa upp som jag hade kontoret. Och så gick jag ner en trappa och där var köket direkt när man kom ner. Och där på spisen satt det alltid en vit liten mus. Och den satt bara där just då.
Som ett gulligt litet sällskap.
Väldigt konstigt.
Kanske var Gud.
Ja, men hur som helst. Nu ska jag komma till det jag inte kan släppa. Och det handlar faktiskt om New York. För att mellan fredag natt och måndag morgon så sköts inte en enda människa i New York. Och det är första gången sedan man började föra den här statistiken för 25 år sedan som det händer. 1990 var det absolut blodigaste och mest våldsamma året i New Yorks moderna historia. Det var också det året som jag som ensam tonåring vandrade runt i det då livsfarliga Midtown. Men det var 1990. Nu alltså är det 2018 och man har upplevt sin första helg i New York utan skottlossning i den här 9-miljonerstaden. Det är alltid något. Det var det för oss. Kom nu till Uppsala nästa onsdag. Ekonomikum, hörsal 4, 18.30, och lyssna på oss. 17.30 är det politiska spelet. Gina Lindberg, Ivar Ekman, Fernando Arias, Pontus Jansson, tekniker, Åsa Säcke, producent. Vi hörde Cecilia Udén från Kairo. Och jag heter Sara Stenholm-Pihl.